samlas kring Kristi återkomst. Fantastiskt. Vi börjar med att be. Herre, vi ber att du ska komma till oss med din ande, med din nåd och din sanning. Jag ber här att du ska öppna våra sinnen och öppna våra hjärtan så att vi förnimmer vad som ligger på ditt hjärta. Jag ber att du hjälper mig, Herre, att dela ditt ord, att skänka hopp, att skänka frid. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Tack för att jag får komma och tala. Det är jätteroligt. Torgny Smedby heter jag. Jag är medlem i den här församlingen. Till vardags jobbar jag i sjukvården. Jag är läkare på reumatologen. Men det är fantastiskt att få dela Guds ord med er. Och idag är det alltså fokus Kristi återkomst. Snart är kyrkoåret slut. Och snart är tiden slut. Tiden, den här rumstiden som kanske började för 13,8 miljarder år sedan. Snart är den slut. Och det högtidlighåller vi idag. Jag tror att det är viktigt att vi i våra liv orienterar oss i ett Gudsrikes perspektiv. Gör vi det i Östersund idag, 2019? Kanske, kanske inte. Eller fäster vi våra referensramar i livet kring det som har med tiden att göra och det som är på jorden? Grundar vi våra analyser på politiska skeenden, på konjunkturer eller på vad människan förmår göra? Eller ser vi att Guds rike är något helt annat med gudomliga resurser och välsignelser i vår livsvandring? För att hjälpa oss att få ett Gudsrikes perspektiv på den tid vi lever i ska vi gå tillbaka 2600 år i tiden. Och då befinner vi oss i Irak på en plats som då hette Babylon. Nebukadnessar, en av forntidens stora härskare, levde då. Han hade besegrat och förintat staden Jerusalem, tagit fångar. Och Daniel, som har skrivit profeten Daniels bok, befinner sig vid hans hov. Nebukadnessar får en dröm. Och i drömmen ser han en staty som är sammansatt av olika delar. Och han ser hur en sten tas ur ett berg och kastas på statyn som smulas sönder helt och hållet. Vi kan läsa från Daniel 2 och 44. Ja, ni behöver inte bläddra i era biblar utan vi har all text på skärmen här. Och Daniel meddelar alltså betydelsen nu för Nebukadnessar och säger: under dessa kommande konungars tid ska himmelens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin ska gå under. Inget annat folk ska få makt över detta rike. Det ska krossa och tillintetgöra alla de andra rikerna, men självt ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten rycktes loss från berget utan att någon hand rörde vid den och krossade järnet, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor Gud som har låtit dig veta vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig, säger Daniel. Det är alltså en dröm om framtiden som Daniel får nåden att uttyda för Nebukadnessar. Lite senare i Daniels liv, när Nebukadnessars son Belsassar regerade som den sista regenten i babyloniska riket innan de persiska kungarna tog över. Under Belsassars regering så får Daniel en ny dröm. Och då kan vi gå till Daniel 7:13-14. Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himmelens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. En människoson som kommer ner ifrån himmelen och styr i ett rike över alla människor. Och med facit i hand så vet vi att det är Jesu återkomst han talar om i sin dröm. För Jesus själv, han hänvisar till det här bibelstället i Daniels bok när han talar om att han själv en gång ska komma tillbaka efter sin första vistelse på jorden. Gud har gjort många distinkta insteg i historien. Och det tycker jag är helt fascinerande. Jesu första ankomst och försoningsverk ägde rum vid ett givet datum i historien. Då världens synd blev försonad den dagen. Och hela mänskligheten rättfärdiggjord inför Gud. Och förlåten i templet rämnade en gång för alla. Kanske var det fredagen den 3 april år 33 efter Kristus klockan 3 på eftermiddagen. Tacitus skriver att Pilatus regerade 26-36 efter Kristus. Vi vet att den judiska påsken, den 14 Nisan, inföll någonstans i mars-april. Det är den första fullmånen efter vårdagjämningen. Vi vet också att den dagen måste i deras månkalender vara en fredag. För Jesus dog på en fredag, det vet vi. Det var tillredelsedag, står det. Och man räknar med att det både skulle vara kvällen före Pesach, kvällen före påsk och fredag, så finns det två år, år 30 och år 33 inträffade detta. Dessutom vet vi att på kvällen, om man var i Jerusalem år 33, så inträffar då enligt våra nutida astronomiska beräkningsprogram en solförmörkelse i Jerusalem som inträder från klockan 15 till klockan 19. Så när solen, när månen går upp den kvällen, när fullmånen går upp den 3 april år 33, så är det en blodmåne, en fullmåne. Och vi vet att Bibeln säger att det kom ett mörker över landet som varade från den 6:e till den 9:e timmen. Och på kvällen när månen går upp så är det en blodmåne. Profeten Joel, han säger att innan Herrens dag kommer så ska solen vändas i mörker och månen i blod. Och jag tror personligen att det är fullbordan. Så jag tror att Gud steg in i historien den 3 april år 33, eller kanske år 30, och gjorde detta vid ett givet klockslag. På samma sätt kommer Jesus att snart komma tillbaka. Givet datum, givet klockslag, nu i vår närtid. Tänker om det är så att han kommer tillbaka den 26 augusti år 2031 klockan 11. Det kommer bli väldigt distinkt och väldigt påtagligt. Jag tror det var Lars Orup som sa att den bästa nyhet jag skulle kunna få förmedla, det vore att Jesus har återkommit. Kommer ni ihåg det? Han pratade någon gång i tv och sa att det vore den mest fantastiska nyhet att få annonsera. Det kommer ganska snart, tror jag personligen. Kanske är det till och med så att jag tror att jag kommer ha möjlighet att få vara med om det under min livstid. Men det vet jag inte. Varför talar vi så lite om Jesu återkomst? Det kan man förvånas över. Jag tror att vi är väldigt starkt sammanväxta med vår kultur, vår samtidskultur. Och i samhället så resonerar man inte om att Jesus skulle komma tillbaka och upprätta sitt rike. Det liksom finns inte på agendan. Vi planerar ju att lagra kärnbränsle i 100 000 år. Och det är inte Guds tidsplan. Det är visserligen bra att bekymra sig över kärnbränslet, det är inte det jag säger. Men det är inte Guds tidsplan. Han har en helt annan tidsplan, en helt annan tabell. Dessutom tror jag att en av orsakerna till att vi inte talar om det är att i den lutherska kyrkan, den svenska kyrkliga traditionen, så är det rättfärdiggörelsen av tro som har varit det centrala. Och det är väldigt viktigt att vi blir rättfärdiga av tro på Jesus och ingenting annat. Det var Martin Luthers stora bidrag till kyrkan på senmedeltiden. Då höll kyrkan på att gå helt vilse. Så rättfärdiggörelse av tro har alltid varit det centrala i den lutherska traditionen. Luther trodde på Jesu andra tillkommelse, men han fokuserade inte alls på det på samma sätt som han fokuserade på rättfärdiggörelsen. Kanske är det så också att vi är lite rädda för Jesu tillkommelse. Så har det varit i mitt liv tidigare. Jag har känt en viss fruktan inför detta. Kan det vara så att vi försöker förtränga det där och istället pratar om gudsgemenskapen och härligheten av att få tillhöra Gud och leva med honom i sin vardag istället för att prata om hans ankomst, därför att vi fruktar lite grann för den? Det är lättare att tala om Jesus som en vän än att tala om Jesus som en härskare och en domare, eller hur? Men han är både och, han är både en vän och en härskare och en domare. Det är lite konstigt att vi inte är mera medvetna om Kristi återkomst, kan man säga. För det är absolut inget perifert ämne i Bibeln. Det finns mer än 250 tydliga hänvisningar till att Jesus ska komma tillbaka i Nya testamentet. Bibelns sista mening, vet ni vilken det är? Herren säger, jag kommer snart, jag amen. Herre Jesus, kom. Herrens nåd vare med er alla. Det är slutet av Uppenbarelseboken om Jesus stundande återkomst. Det är ett väldigt centralt ämne i Bibeln. Och ju mer kyrkan har fått lida, desto mer medvetet längtande har kyrkan varit efter hans återkomst. Men en sval och samtidsanpassad kyrka kanske inte längtar särskilt mycket efter hans återkomst. Och det är kanske just den kyrkan som borde bekymra sig om hans återkomst. Herren vill att du och jag ska se fram emot hans återkomst. För jag tror att det kommer vara historiens kulmen i många avseenden. Det kommer vara kulmen för Guds frälsningshistoria från skapelsen ända fram till när han återkommer. Det utgör kulmen när Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Och det kommer vara en fullbordan för Guds förbund med Israel. Det kommer ha en speciell roll när Jesus kommer tillbaka. Och det kommer vara en stor fest för Jesu lärjungar när han kommer tillbaka, för församlingen. Och det kommer att innebära ett fridsrike för hela mänskligheten som då befinner sig på jorden. Och det kommer innebära en befrielse för hela skapelsen. Ni vet att det står i Romarbrevet att skapelsen suckar och längtar efter Guds rike. Det ser vi väldigt mycket av i skapelsen idag, tycker jag. Vi ska titta på Saltaren 2, verserna 7-9. Jag vill berätta vad Herren har bestämt, säger David. Det är kung David som säger detta. Jag vill berätta vad Herren har bestämt. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Bed mig så ska jag ge dig folken som arv och hela jorden som egendom. Du ska krossa dem med en spira av järn och slå sönder dem som lerkärl. David profeterar om någon som är Guds son. David profeterar här om Jesus som ska komma. och hur han ska upprätta ett rike med en järnspira och slå sönder allt uppror och regera över alla folk på jorden som hans egendom. Jesus kommer alltså att upprätta ett rike där han härskar. Och det här kommer vara en fullkomligt extrem framtida händelse. En del hävdar att Jesus redan har kommit. Det finns någon som tolkar Jesu förutsägelse om hans andra ankomst som att han faktiskt kommer i och med evangeliets spridande på jorden. Men läser man vad Jesus säger så kan det inte röra sig om att han redan skulle ha kommit. Det ligger en framtida extrem händelse framför oss. Och till skillnad från hans första ankomst, som var lite grann i skymundan, så kommer hans andra ankomst bli fullkomligt uppenbar för oss alla som lever på jorden. Vi tittar på Matteus 24, vers 30. Då ska människosonens tecken synas på himmelen, och då ska alla jordens stammar höja klagorop. Alltså en tid när människor klagar. Man ska få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och vi kan gå vidare till Lukas, kapitel 21, vers 26. En tid då människor ska förgås av skräck i väntan på vad som kommer över världen. Alltså någon form av ångest. Är det någonting vi känner igen med klimatångest? Till himlens makter ska skakas, och då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, nu talar han till oss, när allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. En helt makalös händelse. Och till skillnad från den första ankomsten så blir den andra väldigt tydlig för alla människor. Då ska människosonens tecken visa sig. Och han ska komma med makt och härlighet. Och i Lukas 17 och 24 så står det hur han kommer att återkomma. Om vi läser Lukas 17 och 24. Då står det så här: ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Det är alltså inte så att han kommer komma och vi inte fattar att han har kommit. Jesus är väldigt tydlig med att den dag jag väl kommer, då kommer i ett ögonblick hela jorden veta att jag har kommit. Man behöver inte sväva i tvivelsmål. Det kommer vara som när en blixt lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Hela mänskligheten kommer att i ett ögonblick veta att nu kom Jesus. Vi visste inte att han kom när han föddes i ett stall. Men då när han kommer andra gången kommer hela mänskligheten i ett ögonblick veta att han kommer. Och vi kan läsa ifrån Uppenbarelseboken där aposteln Johannes skriver: se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Alla kommer att se honom. Ingenting i skymundan det här alltså. Och varför kommer han att komma tillbaka? Varför måste han komma tillbaka? Det är en intressant fråga att ställa sig. Han har ju kommit en gång. Han har ju försonat världens synd. Han har ju blivit vårt offerlamm. Och vi har ju nu tillträde till Fadern. Varför ska han komma tillbaka? Han vill. Gud vill. Han längtar efter att avslöja sin gudomliga härlighet för hela mänskligheten. Herren vill också att hela jorden ska få veta och erfara hur det är att stå under ett rättfärdigt styre. Tänk att stå under ett helt rättfärdigt styre. Är det inte det vi längtar efter? Är det inte det våra politiska strävanden hela tiden syftar till? Då för första gången kommer vi få uppleva vad det innebär att stå under ett rättfärdigt styre. Och Jesus vill utplåna och avlägsna ondskan för gott. En gång för alla. Och dessutom vill han ge skapelsen vad den längtar efter ända sedan syndafallet. I Romarbrevet 8 och 22, det står att skapelsen suckar efter Guds barns uppenbarelse. Och vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Det är väldigt lätt att känna med det bibelordet idag. När vi pratar om plast i världshaven och vi pratar om växthuseffekt och vi pratar om rovdrift och allt annat. Skapelsen längtar efter rättfärdighet. Skapelsen längtar efter det återupprättade Gudsriket. Naturen längtar. Jag är övertygad om att skogen längtar. Att haven längtar. Guds ord säger tydligt att hela skapelsen kommer att klappa i händerna och jubla den dag Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Och slutligen så kommer Jesus för att straffa och hämnas på alla sina motståndare. Det är någonting som vi kanske inte så gärna tänker på. Jag tror att i vår svenska kultur så är vi väldigt medvetna om att också förövaren och brottslingen är ofta ett brottsoffer. Och det är inte lätt att fälla rättvisa domar. När Gustav Jonsson började med barnhemmet Skå på 50-60-talet så han bidrog ju väldigt mycket till insikten om att det finns ett socialt arv, ett misärarv som drabbar människor. Och vi är väldigt väl medvetna om att det är svårt att döma. Och det är svårt att döma. Men det finns en enda som kan avkunna en rättfärdig dom. Och det är Jesus Kristus. Han som vet allt om alla människor. Är det någon jag vill bli dömd av så är det Jesus Kristus. Ingen annan. Och jag vet att han frikänner mig. Rätten kommer att skipas. Och Guds rättfärdighet kräver att rätt ska skipas. Om det vore så att alla som sexuellt utnyttjar barn, som begår folkmord och etniska rensningar, som plågar och våldtar, utövar rovdrift och bara tänker på egen vinning. Det är en omöjlig tanke för Gud att de inte skulle straffas. Han kommer för att straffa, han kommer för att hämnas. Det är också en del av hans rådslut. Men vi behöver inte hämnas. Vi kan sova gott. Paulus säger, lämna hämnden åt Gud. Han tar hand om det. Så kan vi älska våra fiender istället. När kommer han tillbaka? Vi vet inte. Ingen vet exakt när han kommer. Men vi kan veta ungefär när han kommer, tror jag. Vi kan titta på Markus 13 och 32. Det är ett fascinerande bibelställe. Dagen och timmen för hans ankomst känner ingen. Inte ens änglarna i himlen. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Visst är det konstigt? Att det finns någonting som inte ens Jesus är fullt säker på. Det är bara fadern som vet när han ska sända tillbaka Jesus. Och när fadern säger go, då sticker han, då kommer han. Men himlen väntar på den signalen, den har inte kommit än. Det är fascinerande att läsa Bibeln, för jag tror att apostlarna och den tidiga kyrkan, de trodde att de skulle få uppleva Jesu ankomst under sin livstid. Paulus säger i Korinthierbrevet att vi som ännu lever kvar när han kommer, vi kommer att ryckas upp, säger han. Så han trodde nog, och många med honom, att Jesus skulle komma tillbaka under hans livstid. Och sen har det fortsatt så i hela historien. Men ett är säkert, och det är att vi som lever nu, vi lever betydligt närmare hans ankomst än vad de gjorde. Eller hur? Jesus talar om sin ankomst med något sorts överrumplingsmoment. Att han kommer när man inte väntar det. Plötsligt så kommer han bara, utan någon förannonsering. Men samtidigt så säger han att vi ska vaka så att vi inte är oförberedda när husbonden kommer tillbaka, eller hur? Han säger, därför säger jag till er, vaka och bed så att han inte kommer när ni är oförberedda. Och Paulus hälsar till Thessalonikerförsamlingen och säger att för dem kommer han komma som en tjuv om natten. Men för er kan han inte komma som en tjuv om natten. För ni lever inte i mörkret, utan ni lever i ljuset. Alltså finns det en möjlighet för oss, inte att veta tiden och stunden, men att förstå att nu är det verkligt nära. Så att vi kan vara beredda på något sätt när Jesus kommer tillbaka. Och vad talar för att vi lever ganska nära hans återkomst nu? Jag tror att staten Israels upprättelse, återuppståndelse, är ett tidstecken. Hesekiel, han säger att i slutet av tiden, då kommer judarna att kallas tillbaka till Israel. Och det föregår hans ankomst. Och Matteus säger också i kapitel 24 att när fikonträdet sätter skott, eller när löven börjar spricka ut. Och det tolkar många som ett tecken på att landet Israel ska återuppstå. Så kan det vara. Sen säger Paulus dessutom att det kommer en tid när de som traditionellt har hört till den kristna kultursfären avfaller. Då är vi inne i ändens tider. Och det tycker jag att vi är nu. Det pratas om en minskad sammanhållning mellan generationer. Det pratas om en politisk och ekonomisk oro. Om en ökning av etniska konflikter. Check på den. Det talas om ökande mängd naturkatastrofer. Kan man också tycka, stämmer väl? Det pratas om krigshot och terror. Och att man gör upp fredsplaner, fredsprojekt. Det är också väldigt närvarande i vår tid. Bara för några veckor sedan höjdes ju röster i media om att vi behöver ett världsparlament. Ett av våra svenska partier månar om att vi ska försöka få till ett världsparlament som styr över hela världen. För det är just det delade ledarskapet i världen som kan skapa problem när ett land driver igenom en lagstiftning men inte omkringliggande länder. Så alltså måste vi ha ett världsparlament. Och vi har ju en övervakningsteknologi som aldrig har sett de nuvarande dimensionerna tidigare. Jag tror att allt det här talar för att det kan vara ganska nära förestående. Jag vet inte hur nära, men jag vet att det här bör peka mot att Jesus kan komma tillbaka mycket snabbare än vad vi tror. Och hur ska vi då förhålla oss som kristna, som människor? Hur ska vi förhålla oss till att Jesus fysiskt kommer att komma tillbaka, närvara och regera i hela mänskligheten? Hur ska vi förhålla oss till det? För det första, vi ska inte frukta hans ankomst. Om du är i Kristus, om du lever med Kristus, då kommer ingen fällande dom att drabba dig. Romarbrevet 8:1 kan vi ta fram på skärmen. Romarbrevet 8:1. Och där står det, nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Eller i den gamla översättningen och i grundtexten, för de som är i Kristus Jesus. Den som tillhör Jesus och känner honom kommer inte att dömas, kommer inte att skadas av hans andra tillkommelse. Hur ska vi förhålla oss i övrigt? Vi ska inte helt ut köpa politikens och världens och samtidens världsbild. Jorden kan inte räddas. Jag vet inte om den tanken stör dig. Men vi läste i Saltarsalmen 102, verserna 26-29, att jorden och himlen är som en klädnad. Den kommer att nötas ut. Och den kommer att bytas ut. Och det ingår i Guds plan. Inga av våra strävanden kommer att kunna rädda jorden för evigt. Sannolikt är det så att jorden ganska snart kommer att ytterligare brytas ner och nötas ut. Och då kommer Gud att skapa sitt rättfärdighetsrike och till slut kommer han även skapa en ny himmel och en ny jord. Och den som kommer är betydligt bättre än den vi har nu. Den jord som kommer vara en helt annan jord. Därmed inte sagt att vi inte ska vörda och älska och vårda vår skapelse. Den bär Guds fingeravtryck. Och allt som bär Guds fingeravtryck älskar jag. Vi måste vårda och respektera den skapelse han gav oss. Det finns inget utrymme för rovdrift och omdömeslöst användande av hans skapelse. Men den kommer att nötas ut och den kommer att bytas ut. Det är lika bra att vi inser det. Petrus, han säger i ett av sina sista verser i andra Petrusbrev: gå inte på ateismens lögn. Om du går på ateismens lögn om tillvaron, då förlorar du ditt fotfäste, säger han. Och jag tror att det handlar om detta. Så att vi måste vara på vår vakt så att vi inte hänger upp vår världsbild och vår tro på att allting hänger på oss. Det hänger ytterst på Gud. Och han är den som regerar i tid och i evighet. Kommer ni ihåg, vet ni förresten vad som är på altartavlan i Nya kyrkan här i Östersund? Vet ni det? Någon som vet vad vi har på altartavlan i kyrkan? Ja, får vi höra? Vi har 10 jungfrur. 10 jungfrur. 5 av dem har olja med sig för att kunna vänta länge. 5 hade alldeles för lite olja eller ingen olja extra. Lev, tror jag, Gud säger. Lev som de kloka flickorna. De kloka brudtärnorna. Se till att du alltid har den där heliga oljan som är Herren i ditt liv. Det vill säga, ha alltid en Guds gemenskap. Lev alltid i gemenskap med Gud. Då har du oljan så att du kan vänta och kan vara beredd när han kommer. Och hur fyller vi våra liv med olja? Hur fyller vi våra liv med den helige? Jag tror att det är jätteviktigt att vi läser ordet dagligen. Att vi läser Guds ord så att vi hela tiden får ett inflöde av hans uppenbarelse. Av hans sanningar. Lev i bön. Be över det som bekymrar dig. Be över det du är glad för. Umgås med troende människor. Inte bara, men se till att umgås även med dem. Kom hit till kyrkan 8 på tisdag morgon om du kan och delta i bönen. Det är ett bra sätt att fylla sig. Dela din tro med de människor du har omkring dig som behöver höra. Och reflektera och dra konsekvenser i ditt liv av det du vet. Läs uppbyggliga böcker. Ta med familjen på kristna konferenser på sommaren om du kan. Fyll dig med input från himlen. Vi har upptäckt att det finns väldigt många bra kristna tv-kanaler. Vision 10, eller Vision Sverige, kanal 10 och flera andra. Där man får höra väldigt mycket uppmuntrande och trostärkande nyheter. Till skillnad från det som du hör i vanliga massmedia. Det är också ett bra sätt. Och lägg din tid och dina pengar på Guds rike. Där du spelar roll och där det gagnar Guds rike. Samla skatter i himlen, säger Jesus, inte här på jorden. Och apropå prioriteringar, tror ni att det här att det var 5 jungfrur, 5 klarade sig inte utan blev utestängda. Och bara 5 kom in. Kan det vara så illa att hälften av dem som kallar sig kristna inte har prioriterat honom? Inte har brytt sig om att leva ett liv där Jesus är allt. Där Jesus är centrum. Det slår mig att det är 5 som lämnas kvar och 5 som får komma in. Vad viktigt att låta Jesus vara centrum i ens liv. Det kommer en dag då vi får reda på att Jesus öppnar dörren för himlen. Då gäller det att vara beredd. Är du i Jesus Kristus kan du vara helt lugn. Då kommer du att tillbringa evigheten tillsammans med honom. Du har en bokad plats i himlen. Och det väntar en stor fest för dig. Det är vår hopp, det är vår glädje. Därför behöver vi inte frukta hans ankomst. Men om du finns här som känner att du inte har gemenskap med Gud, att du inte känner Jesus. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 17: detta är det eviga livet, att de känner dig och den du har sänt. Att känna Gud och att känna Jesus, det är det livet handlar om. Om du inte känner Jesus, spelar ingen roll vad du kallar dig, om du inte känner Jesus, efter gudstjänsten eller efter predikan, då kommer det finnas möjlighet för förbön som Johan nämnde. Ett alldeles utmärkt tillfälle, om du känner att jag känner inte Jesus, jag vill lära känna honom. Då är det din tur, då är du välkommen. Det finns vänner här bak som gärna vill be för dig och gärna vill hjälpa dig att ta de steg och de beslut du behöver ta för att komma in i Guds rike. Nu ber vi tillsammans. Herre, vi tackar dig för glädjen att få tänka på din återkomst, Herre. Att du kommer att upprätta ditt rike. Du kommer att styra i rättfärdighet. Du kommer att förlossa din skapelse. Vi ber, Herre, att den tid vi har kvar här på jorden, att det ska vara en tid när du har prioritet och företräde i våra liv. Så att allt vi gör i våra liv, Herre, får präglas och ledas av dig. Tack för din nåd och tack för din sanning. Tack för glädjen och tack för allvaret. Herre, vi lägger våra liv nu och i framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Tack Torgny. Hörni.